Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 18 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1886. Men först en kort resumé. Vanja installerar sig hos friarinnan på Kumla som anställt en guvernant som håller i Vanjas utbildning till en fullgod värdinna på Tyresö slott. Friherrinnan försöker få Vanjas förtroende. Friherrinnan gör allt tätare besök på Tyresö slott i hopp om att kunna få försten till make. Försten anar vad de vill men förklarar att det inte är möjligt. Orsaken vill han inte avslöja. Kapitel 18. Vid målet. Gregor hade haft en orolig natt. Hans sömn hade avbrutits av vilda drömmar och han steg därför ej upp i vanlig tid. Ett brev, sade kammartjänaren plötsligt i dörren och lämnade det åt försten på en silverbricka. Lägg det här på bordet. Gregor kände sig icke det minsta nyfiken, fast han icke hade någon annan skriftväxling än med sin mor. Hon skrev aldrig om något glatt. Endast bedrövelse och klagan uppfyllde hennes brev. Han led därav, ty moderns kärlek värderade han ändock. Och om han ibland kände någon ånger över sitt förspilda liv, så var det mest för hennes skull. Brevet låg en god halvtimme orörd på nattduksbordet. Slutligen greps han av en viss nyfikenhet och började likgiltigt läsa den långa skrivelsen, men hans intresse stegrades ju längre han fördjupade sig i dess innehåll. Det var märkvärdiga nyheter som han aldrig hade kunnat föreställa sig ens i sina järvaste drömmar, om vilka hans moder denna gång skrev. Äntligen hade helgonen förbarmat sig över honom och låtit en händelse inträffa som skulle, om ej helt och hållet, borttaga olyckan från hennes son, likväl göra hans öde ljusare och mera glatt. En mycket nära anhörig hade avlidit och med kejsarens medgivande testamenterat hela sin förmögenhet åt Gregor Saltykov. Det gällde miljoner rubel, och det var endast för minnet av hans aktade far som han handlade på detta ädla sätt mot honom. Dock hade ett uttryckligt förbehåll gjorts för att Gregor skulle komma i åtnjutande av detta arv. Han förbjöds att göra något försök att återbli rysk undersåte eller sätta sin fot på rysk mark, i vilket fall han blev förlustig det stora arvet, som då tillföllo kyrkan och några namngivna barmhärtighetsanstalter. Men icke nog med detta förbehåll. Man hade också iakttagit ett annat försiktighetsmått. Man ville nämligen gifta bort honom för att göra honom till en stadgad man. Om han finge familj skulle han möjligen förändra det oregelbundna och tygellösa levnadssätt han hittills hade fört. Hans val av maka var emellertid fritt, blott det icke föll på någon ofrälsedam, utan på en av adlig börd, på det att släktens sköldmärke måtte förbliva fläckfritt. Avvek han på minsta sätt från dessa förbehåll, förlorade testamentet all kraft och verkan. Han gnuggade händerna av förnöjelse och kände sig så lycklig som en dödlig kunde vara. Bekymra dig icke moder för mitt val. Det ska bli gott och namnet värdigt, fortsatte han jublande i sina tankar. Man kastar icke bort flera miljoner för ett sådant nonsens som hjärtats böjelse. Nu älskar jag ej längre Vanja och jag är ej hågad att göra ett så stort offer för hennes skull. Hur klokt av mig att hålla vår förbindelse hemlig. Det var min lyckliga stjärna som vakade över mig. Det var helgonens nåd, skulle min mor säga i sin fromhet, tillade han skrattande. Han ringde på kammartjänaren och sedan han var klädd gick han och funderade på något lämpligt sätt för att befria sig från Vanja. Han ville förtro sig åt Ethel utan att förråda sitt hemliga giftermål. Hon skulle hjälpa honom. Hon var listen och förslagen. Det anade han, och då det gällde hennes egen lycka skulle hon nog hitta på något som Vanja måste underkasta sig. Ethel hade ridit från Tyresö till Kumla i vilt galopp. Hennes hat och svartsjuka kände inga gränser. Hon var till ytterlighet ursinnig. Då hon uppnådde sitt hem kastade hon sig nästan handlöst ur sadeln och störtade in i sängkammaren efter att ha givit befallning om att ingen finge störa henne. Här gav hon i ensamheten luft åt sitt raseri. Så nära mitt mål, utbrast hon med skälvande läppar och knöt ihop händerna så hårt att det vitnade och naglarna trängde djupt in i köttet. Och så glider allt sammans ifrån mig som en skugga. Jag hade honom fast, så säkert fast. Och så vågar han likväl ingenting göra för den där slinkans skull. Åh, det här är harmligt, förnedrande för mig. Hon rätade stolt på sin höga gestalt och kastade en blick i spegeln. Skulle jag låta undantränga mig ur hans gunst av den där föraktliga varelsen? Nej, aldrig. Jag skall bli förstinna Saltykov, om jag också skall våga allt, sade hon och stampade med foten. Några vemodiga ackord från pianot i salen trängde in till henne. Strax därpå hördes Vanjas silverklara stämma. Detta retade Ethel ännu mer. Hon fattade ringklockan på nattduksbordet och ringde häftigt. Framför min hälsning till mamsellerna att de genast skola sluta med sin musik. Jag tål inte höra något skrik, sa hon åt kammarjungfrun. Det blev också genast tyst, hur mycket Ethel än lyssnade. Det vågade minsann icke trotsa henne. Hon nästan önskade att det hade gjort det för att få något skäl att vredgas på Vanja. Vanja hade fått tillsägelse från Ethel att hålla sig med mamsell Ren hela dagen på sitt rum där deras middag också skulle serveras. Friherrinna var sjuk, förklarade kammarjungfrun. Men hennes listiga leende hade icke undgått mamsell Ren. Hon anade att någonting helt annat låg under detta. Samt att friherrinnan hade någon dold orsak att låta dem leva som i ett slags fångenskap. Gregor hade blivit införd i Ethels boudoir. Hon var verkligen illamående efter en genombakad natt. Matt och blek låg hon till hälften utsträckt på en låg bilsoffa. Förlåt mig, sade Gregor sakta och närmade sig henne. Jag kommer och stör er, men jag måste se er. Det var snällt att ni ej nekade taga emot mig. Jag kunde icke annat, svarade hon, och gjorde ett svagt försök att le. Men det kostade så mycket på mig att lämna er igår. Det sista ni sade då ni gick var ju att ni skulle göra vägen jämn och fri. Ja, jag sade det. Och jag skulle ha lust att upprepa det även nu. Men det är ju så löjligt. Kan ni då icke ensam befria er från den där flickan utan min hjälp? Log hon föraktligt. En man bör alltid gå försiktigt till väga då det gäller dylika saker. Men om jag måste det, om jag tvingas därtill, så hjälp mig, Ethel. Han kallade henne för första gången vid hennes namn. Jag har kommit hit, han drog en stol tätt in till hennes viloplats, för att giva er ett förtroende om hela mitt föregående liv. Jag tror att ni är den enda varelse i världen som kan uppfatta mig rätt och som kan älska mig, tillade han ömt och böjde sig ned över henne. Hon såg upp till honom och sträckte ut sin hand. Jag visste väl att Vanja betydde ingenting för er. Jag förlåter så gärna och glömmer denna flyktiga förbindelse som kunnat bliva skadlig för er. Vi gifte bort Vanja helt tvärt, så är saken på det klara. Jag har en passande man för henne i min inspektor. Det måtte väl vara ett parti som kan duga för en sådan som Vanja. Hon krökte läppen föraktfullt. Vanja skulle aldrig låta gifta bort sig. Hon skulle hellre dö än tillhöra en man som hon inte älskar. Så, ni tror det? Nåväl, låt henne då dö, inföll hon lättsinnigt. Ja, Ethel, om jag bara visste på vad sätt. Han grep efter hennes hand och det var ej något skämt han uttalade. Jag anser det vara bäst att döda henne ifall hon ej godvilligt vill tiga. Han såg så förskräcklig och hemsk ut att Ethel kände sig rädd. För Guds skull, ni kan ej mena allvar med vad ni säger, att döda henne. Hur? Ett mord? Nej, nej, jag skulle ej kunna leva en dag då tillsammans med er. Jag skulle ständigt se hennes vålnad. Fruktar ni då henne så mycket? Hon kunde göra mig stor skada. Hon kunde resa till Ryssland och säga mycket, som ej är sant. Jag älskar min mor högt och jag vill bespara henne den sorgen att veta att jag stått i kärleksförhållande till en av mina livägna. Är det då så ovanligt i Ryssland? Ethel förstod honom inte riktigt. Åh nej, men jag vill det icke. Av en svartsjuk kvinna kan man vänta sig vad som helst. Jag visar henne på dörren. Så brukar man göra med dylika varelser, sa Ethel. Ni är verkligen rädd för Vanja, tror jag. Men oroa er icke. Jag ska tänka ut bästa sättet för att hon ska låta er vara i fred. Ni talade om att ni ville förtro mig er levnadshistoria. Gör det, men sätt er här, Gregor. Hon kallade också honom vid namn. Han tog plats mycket nära henne och hon stödde sig mot honom. Han berättade i förmildrad form allt vad han hade upplevt, förutom sina föraktliga kärleksförbindelser. Han lät henne veta varför han blev driven i landsflykt. Jag anade att det var för en kvinnas skull, mumlade Ethel. Så tog han slutligen fram brevet från morden och översatte dess innehåll för henne. Jag lyckönskar er, Gregor, sade hon glättigt. Vad har ni väl nu att känna er olycklig över? Och ni vill bli en landsflyktingsmaka? Ja, vad kan hindra mig därifrån? Ert Ryssland föraktar jag, ty ni har lidit orättvist. Vore jag i ert ställe skulle jag icke längre vara någon rysk undersåte. Visa ert förakt genom att helt och hållet sudda av er det ryska oket. Övergiv er religion. Allt borde ni trampa i stoftet. Jag borde det, ty det förtjänar icke något annat, svarade han eldad av hennes tal. Med er hjälp, Ethel, skall jag bli en ny människa. Han tryckte henne in till sig. Från denna stund är ni min trolovade. Vi måste dock iakttaga den största försiktighet så länge Vanja finns i vår närhet. Återigen den där flickan. Ethels panna mulnade. Men hon skall undan. Ni måste hjälpa mig därtill, älskade. Ja, det ska bli min sak. Tala icke vidare om henne. Det retar mig och gör mig missnöjd. Det trodde sig ha varit ensamma i den lilla hörnsoffan som stod i den mörkaste vrån i salongen där lampskenet föll svagt och otydligt. Dörrförhänget var till hälften fördraget och där ute i det mörka rummet stod mamsell Ren liksom fastnaglad vid golvet och bevittnade hela kärleksscenen. Hon hade icke gått dit för att spionera utan endast för att hämta en bok som hon glömt på pianot i salen. Då hon passerade förbi salongsdörren hörde hon först Saltykovs röst och vad var naturligare än att hon överraskades och stannade. Nu gick hon tyst och med sänkt huvud därifrån in till Vanja. Hon kände sig så upprörd att hon ej förmådde säga något åt den unga flickan som satt där så ensam, lidande och övergiven. Stackars liten, sa hon och kunde ej låta bli att tillägga. Jag beklagar er på det högsta, Vanja. Vanja vände sitt ansikte mot henne och höjde långsamt sina mörka, beslöjade ögon. Varför beklagar ni mig? Finner ni mig verkligen så olycklig, mamsell Ren? Ja, Vanja. Hon tog hennes hand i sin och tryckte den lika innerligt som om Vanja varit en mycket nära anförvant till henne. Res hem till era föräldrar i Ryssland, Vanja. Glöm allt vad ni upplevat. Och om ni någon gång tvingas att tänka därpå, så gör det som då man minns en sorglig dröm. Tacka Gud att ni vaknat ur denna drömmen. Om jag kunde. Om jag bara kunde, suckade Vanja. Men ni förstår inte. Ni vet inte. Tyst, fråga mig ingenting. Och jag ber er, mamsell Ren, säg inte ett ord vidare. Hon knäppte ihop sina händer. Hennes röst lät så förtvivlat bedjande att mamsell Ren icke hade hjärta att göra henne emot. Hon uppmanade henne istället att gå till vila mycket tidigt, ty hon såg verkligen sjuk ut. Jag ska göra som ni säger, men inte kan jag sova. Jag har inte sovit på många nätter. Jag ska bedja till Gud för er, Vanja. Sedan talade det icke något vidare. Vanja gav tydligt tecken till att hon ville vara ensam. Och mamsell Ren drog sig därför snart tillbaka till sitt rum. Den kvällen hade hon svårt att somna. Hon tänkte med harm och blygsel på friärinnan Wildebrand, vars uppförande var i högsta grad tvetydigt. Hon hade helst velat lämna Kumla redan följande dag. Men Vanjas öde rörde henne på det ömmaste. Kunde hon rycka den unga flickan ur fördärvet, skulle hon göra det. Men hur skulle allt detta sluta? Vad var förstens mening? Friherrinnans planer fodrades det ingen klyftighet att utforska. Hastigt vaknade hon. Ett lätt buller hade ryckt henne ur hennes lätta sömn. Det var dörren till Vanjas rum som hade öppnats. Mamsell Ren såg Vanja stå i sin nattdräkt på tröskeln. Slutligen gick hon över golvet mitt i månskenet fram till mamsell Rens säng. Sover ni? Frågade Vanja sakta och böjde sitt bleka avtärda ansikte ned över henne. Nej, Vanja, men hur är det fatt? Mamsell Ren satte sig upp i bädden. Vanja sjönk på knä bredvid henne och brast ut i en lång klagande snyftning. För Guds skull, Vanja, vad har hänt? Mamsell Ren strök med handen över hennes långa mörka hår som föll i glänsande vågor över hennes axlar. Gråt ut. Gråt. Men ni förkyler er. Stig upp i min bädd. Lägg er bredvid mig. Ni känns så stel och kall. Ni vet något. Säg mig vad. Vanja grep med nästan vild häftighet om hennes arm. Dölj ingenting för mig. Ni tror icke att försten älskar mig. Han bedrager mig kanske. Ni har hört kapitel 18 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.